Där satt den, vignetten till Viaplay F1 Podcast. En som jag ser det, tror jag, ganska efterlängtad podcast faktiskt. Så här 2 dagar efter säsongspremiären i Bahrain som blev en riktig rackarrökare. Minst sagt. Och vi har massor att gå igenom i dagens avsnitt. Vi ska ge våra första intryck såklart. Vad vi tyckte om det här första racet. Vi ska titta på den där kurva 4. Den där kurvan som det har blivit mycket surr om såklart i efterhand. Vi har en speciell gäst idag, nämligen Marcus Eriksson som levererar sina tummar upp och ner. Och det blir säkert en hel del i övrigt också. Välkommen till F1-podden, Marcus Eriksson.
Ja, men tack, tack.
Och Erik Stenborg, laddad som aldrig förr.
Mm, det måste jag säga, faktiskt. Det känns väldigt kul att vara igång och inte så här torrprata. Vi har ett race att snacka ner.
Exakt så är det. Och ja, vi börjar väl i den ändan. Det är väl ingen idé att hålla på och rundtugga runt det. De första intrycken är man ju naturligtvis... De blir ju alltid lite speciella så här när vi drar igång en ny säsong. Är det inte så, Erik?
Jo, och jag var lite rädd efter kvalet där när Hamilton slog... Nej, Verstappen slog Hamilton med 0.4. Att liksom Verstappen bara skulle sticka iväg och att därav det inte skulle bli någon spännande... Okej, det skulle bli en annan vinnare, men att Verstappen skulle vara precis lika dominant som Hamilton normalt sett har varit de senaste åren. Och då är det ju liksom, det kanske är kul ett par race eller två, men sen, då är ju det samma sak som alltid liksom. Men snacka om att man hade fel. Och jag hade inte behövt oroa mig direkt på det viset.
Nej, det hade du inte behövt göra. Hade du samma känsla, Marcus, eller hade du liksom en annan ingång i det?
Nej, men jag kände väl egentligen ända från testerna att jag inte riktigt trodde att Mersa kanske var så vad ska man säga, dålig inom situationstecken där, som de visade. Och även på träningen kändes det som att de ändå var med i matchen, även om Red Bull kanske var starkare då. Så jag hoppades och trodde väl att det skulle bli en fight, men det blev ju... Ja, bättre än man kan ana hur det har utvecklats och allting. Så det var väldigt, väldigt roligt.
Det som förvånade lite grann var ju, med tanke på fartskillnaden som var över ett varv då, nästan 0.4 då mellan Max Verstappen och Lewis Hamilton. I efterhand har vi fått höra då att Mercedes nu helt plötsligt inte har en av sina hörnstenar som de är starkast på, nämligen ERS-en, det här med deployment, hur de kan ladda upp snabbt och kunna släppa lös den här extra energin då, och ha tillräckligt mycket kraft i förbränningsmotorn då för att inte slösa bort all den här extra energin då, så att den räcker över hela varvet. Nu verkar ju Honda vara bättre på det. Och när vi då kommer till racet så ser man ju då att man tänker då, precis som Erik, att nu sticker Verstappen och skaffar den där Lewis Hamilton-luckan så att säga. Men den kom aldrig. Han kom aldrig loss, och det var ju det som avgjorde racet som jag ser det. Marcus.
Ja, men det var ju det, och framförallt i början på racet såklart när Lewis lyckades följa Max så pass nära, så att det gjorde ju att Mersa kunde välja när han tog in Lewis för det där första stoppet och sätta press på Red Bull. Så det var ju absolut nyckeln att de kunde hålla det tempot, för annars, som du säger, hade Max dragit ut och lägga 8 sekunder före Lewis efter 10 varv, då hade ju Red Bull haft racet i en liten ask. Men så blev det ju inte fallet.
Är inte det nästan... Jag måste bara säga, apropå det där att Verstappen aldrig kom loss. Och jag tänker liksom att om en bil kan hålla sig så pass nära som man gjorde, alltså Hamilton kunde hålla sig så pass nära Verstappen som man gjorde, inom 2 sekunder i praktiken hela tiden, betyder det nästan att Mercedes-bilen är snabbare? Att den kunde liksom hänga på det sättet?
Ja, alltså det är lite så. Man brukar säga, framförallt nu sista åren med all downforce som det är på F1-bilarna, så kan du ligga så pass nära så brukar man kunna köra ännu snabbare om man får fri luft. Så absolut var det så att Mersan var ju i Hamiltons fall väldigt stark i race trim, och just kunna följa så pass nära tycker jag visar på det, och det fick vi också se sen på slut, att även när Verstappen hade mycket fräschare däck och så vidare, så var det ju inte så att han blåste förbi Mersan, utan det var ju tufft för han att både ta sig kapp och köra om då.
hela den här grejen blev ju, just för att Red Bull återigen då, man är ju väldigt sårbar med bara en bil där framme, det blev ju återigen väldigt tydligt kan man ju säga då i söndags att Max Verstappen klarar sig inte själv där framme när Mercedes orkar att hänga på i hans tempo och ligga i undercut och på undercut avstånd ifrån Verstappen. Han hade ju inget att välja på som jag ser det än att bara vänta och se vad som händer tills de väl kom in i liksom i fönstret för att verkligen göra sitt däckstopp. Och här har ju Mersa, trots att de är 2-3, ändå trumf på han.
Jo men absolut. Och återigen där så visar det ju hur viktigt det är för Red Bull att få den där andra föraren som kan vara med och vara där precis i den fighten för att se till att de kan vinna ett sånt här. Så hade de haft Perez som på fjärde plats och lägga precis vid Bottas och Hamilton i den fighten, så hade det ju kunnat se väldigt annorlunda ut. Det är väl det som återigen visar att Red Bull kanske gjorde rätt och att de ersatte Albon inför i år för att försöka hitta den här föraren som kan vara på den nivån. Nu hade ju Perez kanske inte den bästa premiärhelgen med lite misslyckat kval, men jag tycker han visar i racet att han just har den här racecraften och farten som krävs för att verkligen kunna utmana på racedagen, som är så himla viktigt och det är det man letar efter.
Mm. Jag tror vi kommer komma tillbaka till Red Bull, jag gissar det när vi ska prata lite tummar upp och ner. Men jag tänkte att vi ska ta den där kurvan som du sa, Janne, emellan. Och bakgrunden där var ju att i kurva 4 fanns det otydligheter kan man väl säga runt track limits. Hur mycket man kunde glida ut i utgången för det första, men för det andra, och det som har rört upp den här debatten igen, är Verstappens omkörning på Hamilton som inte godkändes och kostade honom till slut racet. Men för att förklara vad som hände så tänkte jag att vi skulle ta det från början. Bara för att det finns... jag ser liksom på över alla sociala medier i stort sett, så är det folk som är väldigt arga för att Hamilton kunde få åka där och därför borde Verstappens omkörning ha godkänts också. Men det finns lite, åtminstone en förklaring, sen kan man tycka vad man vill om den. Så här låg det i alla fall till, att efter första träningen så ändrades liksom synen på track limits i utgången av kurvan. Det hela styrs av orden gaining an advantage, och betydelse av orden justerades från faktisk varvtid till omkörning och försvara omkörning. Så att med andra ord fick man gå ut utanför den vita linjen som indikerar bansträckningen för att känna varvtid, men inte köra om. Och det här godkändes av alla teamen efter första träningen alltså. Och det här är också det som FIAs tävlingsledare Michael Masi åberopar här när han och FIA fått så himla mycket kritik för att det var otydligt var liksom hur otydligt allt var och hur det blev då sett i segern av racet. Han menar alltså att det var tydligt för alla att man fick gå utanför den vita linjen för att känna varvtid men inte köra om utanför banan, vilket Verstappen otvetydigt gjorde. Och det är väl so far so good, eller hur?
Kan man säga. Ja. Kanske.
Ja.
Ja, men det är i alla fall förklaringen också.
Absolut.
I racet kunde man också konstatera att alla förare gick utanför den vita linjen. Där då, på grund av att track limits inte skulle övervakas där. Och grejen var dock att Hamilton gick långt mer utanför än de flesta andra. Och det är det här som rör ihop det. För Hamilton gjorde som han gjorde och Verstappen gick också utanför men inte lika långt. Och när Red Bull såg det här så rapporterade de det till Verstappen och sa att nu kan du göra samma sak, vilket han också gjorde. Men då vaknade FIA till liv och stoppade både Hamilton och Verstappen för att gå så långt utanför. Så ja, det var otydligt, för när FIA sa att det var okej att korsa linjen så blev det en tolkningsfråga för varje enskild förare. Hur långt utanför man kunde gå. Och de stramade åt regeln under pågående race. Men huvudsaken här som jag vill få fram då är att Verstappen körde om Hamilton utanför banan och det var tydligt för alla att det inte var okej i alla fall. Vad med det sagt då, Marcus, vad har du för syn på det här?
Ja, men jag tycker som du är inne på där så är det två olika grejer, två olika saker. För det första så tycker jag det som är det stora problemet är just att det blir en, som du säger, en tolkningsfråga. Du får köra utanför banan, men hur mycket får du köra? Ja, du får köra hur mycket som helst. Och då är ju Hamilton inte dömaren, att han försöker utnyttja det till fullo. Och då racingförare, vi är ju liksom i i blodet så försöker man ju köra så snabbt som möjligt med de medel som finns tillgängliga, och han försökte väl använda banan mer och mer och mer, och när han märkte att det fungerade och gick snabbare så bara fortsatte han med det, som det var instruktionerna som hade angetts innan racet just. Men det blir ju en problematisk situation. Jag gillar absolut inte att det är på det sättet där det blir liksom en gråzons... det är liksom, du kan använda, och sen just det här som vi är inne på, att de ändrar det mitt i racet, det är ju absolut inte det, så ska det inte vara. Så det är ju, tycker jag, det största problemet i hela den här incidenten. Sen själva omkörningen, om vi kommer till det, så är det, tycker jag, glasklart. Han kör om utanför banan, det är inget snack om den saken, och därför ska positionen lämnas tillbaks. Det tycker inte jag, det ser inte jag är något konstigheter alls, utan det är just det här tidigare, just det här oklarheten med track limits, vad får man inte göra.
Du är ju faktiskt den enda av oss som har kört i kurva 4 och kan svara på frågan, vad tjänar du på?
Jag har sprungit där.
Det tror jag kvittar. Då vill du inte springa utanför banan, det kan jag garantera, för det är kortaste vägen. Nej, men alltså, vad är vinsten då med att åka Hamiltons spår? För att någonstans kommer du till en brytpunkt där du faktiskt åker längre väg än du måste. Och vilket absolut. Du knappast kan tjäna på. Vad är han ute efter egentligen? Som du säger.
Dels så kan han ju hålla upp en högre medelhastighet genom kurvan, i och med att han inte behöver ha lika snäv utgång. Den kurvan är rätt så öppen in, och sen nyper den åt i utgången. Och kan du då istället för att hålla bilen innanför vita linjen, kan du släppa ut den från mitten på kurvan och ut, så kan du hålla en högre medelhastighet. Du kan komma av bromsen tidigare, för du behöver inte få ner farten så pass mycket. Plus, och det här är en stor grej som jag tror kanske största anledningen till att Hamilton gjorde det, det är att du sparar bakdäck. Du sparar bakdäck i och med att du inte behöver vara så snäv i utgången. Den här kurvan är väldigt kritisk för bakdäcken, i och med att du går liksom lite upp för också den curve du är ute på. Kan du släppa ut bilen där och inte ha samma belastning på bakdäcken, så kommer det tjäna dig. Och som Hamilton, jag har sett lite på Twitter snack om att han var utanför där 30 gånger 29. I race, eller 29 gånger. Gör det varje varv och kan spara någon procent varje varv på bakdäcken, jag menar, vet du, så det blir skillnad.
Okej, det, allt det där är ju jätteförnuftigt det du säger, och då förstår jag mycket tydligare varför det är så stor diskussion runt omkring det. Det jag tycker personligen blev tokigt här, det var ju att efter första träningen så sa man att den rödvita banmarkeringen, det var banans avgränsning, inte den vita linjen. Och jag kan inte för mitt liv fatta varför inte den rödvita banmarkeringen även var avgränsningen också under hela racet. De hade ju avsatt två personer för att sitta och kolla där hela tiden ifrån tävlingsledningens sida. Och då kan inte jag fatta varför man gick ifrån det. Det är ju supertydligt för alla. Rödvita går över den 3 gånger, varning, sen blir det bestraffning. Punkt. Ingen behöver fundera, och definitivt inga omkörningar utanför banan. Det är det jag har lite svårt att fatta, varför man gjorde den skillnaden, distinktionsskillnaden.
Men jag tror att det var nog ingen distinktionsskillnad, utöver att de säger så här: track limits will not be monitored i form av gaining an advantage. Och det var det som blev problemet. Det var det som gjorde att man öppnade upp till att det blev en tolkningsfråga. För hade de sagt att track limits will be monitored, det här. Men de säger så här att ja, det här är det. Gaining lap time är inget problem här.
In reference to lap time, sa han. Men ja, då lutar de sig istället mot sportsliga reglementet 27.3, och där står det att en förare ska alltid göra sitt yttersta för att köra på banan. Får inte åka vid sidan av om man inte kan lämna en rimlig förklaring. Vilket är då Michael Masis argument då för att inte, så att säga, hårdbevaka just kurva 4 då. Här tror jag att hans ambition var ju att hitta någon form av kompromiss som alla kunde leva med, och som sköt tillbaka på honom alldeles vansinnigt då, med tanke på hur det blev. Därför så menar jag att det hade varit bättre att hållit fast vid hållningen som han hade direkt efter första träningen, och haft det konsekvent rakt igenom träning 2, träning 3, kval och race. Nu blev det liksom så här, jag menar, hade om vi tolkar det som han har sagt nu och det som stod i event notes, så ska det ju inte vara tillåtet att som Lewis Hamilton då med avsikt åka på det sättet han gjorde då i 29 varv eller vad det var. Eller hur? Mm. Det ska det ju faktiskt inte vara. Och där, det hade ju varit mycket, mycket enklare att bara satt den här tre gånger, that's it. Och så hade vi inte haft den här diskussionen överhuvudtaget. Vi har alltid diskussioner om track limits i Bahrain och liknande banor, men det hade inte blivit den här knäppa diskussionen som är helt onödig sett till att vi hade så förbannat bra race. Och det här tar liksom bort lite grann grädden på toppen som jag tycker man hellre vill prata om efter ett sånt här bra lopp. Jag vet inte vad du säger du, Marcus, om det.
Nej, men jag håller helt med, och jag tycker som du är inne på det, att det måste vara en tydlig linje från start av helg till, ja, genom hela helgen. Och då blir det tydligt för föraren också, då kan du förbereda, du kan köra på ett visst sätt genom hela helgen, du vet hur bilen beter dig, du vet, ja, vad förutsättningarna är. Det är det som är den stora problematiken i hela den här situationen, att det är någonting som ändras under helgens gång och faktiskt under racets gång, och det är det som blir otydligt och fel på överhuvudtaget. Så nej, jag håller helt med dig att de borde ha satt den regeln som de gjorde på träningarna och hållit fast vid den hela vägen igenom, och då hade det blivit mycket tydligare för alla inblandade.
Men sett till då är vi liksom klara med liksom själva track limits frågan den liksom huruvida man fick åka där eller inte. Men då kommer vi till, vilket är en annan sak, jag tror att det tåls att återupprepas, att köra om utanför banan, det hade aldrig varit okej. Oavsett vilken bana eller beroende på ändringar mellan fredagen och första träningen och andra träningen på fredagen. Det var aldrig någonting som ändrades, så att säga. Och det är det som jag tror att också att många liksom kopplar samman de här grejerna eftersom det skedde i samma kurva. Men nu gjorde Verstappen som han gjorde och fick släppa tillbaks positionen. Och då skulle jag vilja höra Marcus syn på, var det lite överilat av Verstappen att göra omkörningen på utsidan av Hamilton i kurva 4? För han hade några varv kvar, hade han inte kunnat hitta ett bättre läge?
Lätt att vara efterklok nu när det blev som det blev, men jag tycker att han satte upp omkörningen så pass bra. Han attackerade in i kurva 1, fick Hamilton att få en dålig utgång ut i kurva.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Yttern in i kurva 4 är många gånger bättre än innen in i den kurvan. Så jag tycker inte att det är... Jag tycker Verstappen gjorde allt rätt där. Sen är det någonting också som jag ville nämna där också med just det här omkörningsförsöket, är ju att skillnaden också nu när det finns extra asfalt i utgången av kurva 4, så blir det att han kan vara mer aggressiv i sitt omkörningsförsök. Ponera att det var gräs och sandfolla där utanför vita linjen, då hade inte han eller Verstappen gjort det här försöket på yttern, för då hade han vetat, shit, missar jag här nu, då kommer jag sitta i sandfollan eller liksom tappa. Ja, det kan vara slut på racet eller att jag tappar väldigt, väldigt mycket, och då hade han agerat på ett annorlunda sätt. Så det får man också ha med sig när man tänker på omkörningen och omkörningsförsöket, att han spelar ju med att han vet att det finns mer ban att använda, och det blir också en problematik i sig. Men jag tycker inte, för att komma tillbaka till din fråga, tycker jag inte att Verstappen gör fel. Jag tycker han har ett så pass bra läge. Och sen är det så små marginaler. Får han stopp på bilen lite mer, då kan han hålla den innanför vita linjen, och då är det en grym omkörning för en race-seger. Så jag tycker inte att han gjort det fel, utan jag tror inte han hade ändrat det där om han hade fått chansen igen, utan jag tror han hade gjort likadant.
Bolan har väntat med att släppa tillbaka positionen till Hamilton till 2-3 kurvor senare, kanske mellan kurva 13 och 14, istället för ut i kurva 10. för att få ligga fri luft genom de här snabba svängarna 11, 12, 13?
Ja, det är väl någonting som kanske hade varit smartare. Framförallt nu när man i efterhand kan se vad som hände. Han tappade ju rätt mycket momentum genom att släppa det han gjorde. Så det tror jag däremot han kanske hade gjort annorlunda nu om han hade fått chansen. Men det är också, när du väl får det där så vill man väl släppa om direkt och liksom börja om igen direkt. Så jag fattar ju varför det blev som det blev. Men i en perfekt värld så hade han nog väntat lite grann.
Sen kom ju kommentaren efteråt då. Varför lät ni inte börja åka? Jag hade ju lätt kört ihop de där 5 sekunderna. Men efter vad vi har förstått i efterhand nu då, Anthony Davidson på Sky hade tagit kontakt med en domare. Och det var inte frågan om 5 sekunder utan det var 10 sekunder som var bestraffningen. Så det hade inte gjort någon större skillnad och det hade han inte löst. Sen kan man, Marcus, undra lite grann. Varför kom inte ytterligare ett försök? Och det finns kanske en förklaring till det. Visst, bakdäcken hade ju nog sett sina bästa dagar efter att man har gjort en sån här attack. Men det finns andra faktorer som kan ha spelat roll.
Ja, jag tror att det som hände, det som säger, en del av däcken, vi vet att Pirelli-däcken är rätt så känsliga. Och han hade pushat hårt för att köra kapp Hamilton. Och när han gjorde det här omkringförsöket så garanterat så slet han på framförallt bakdäcken för att få att komma förbi helt enkelt. Men jag vet ju också att så som bilarna är med de här motorerna med hybridsystemen så behöver du ju, han gav garanterat max på alla system han hade för att ta sig förbi Hamilton när han gjorde det. Och då för att få tillbaks batteriet och allting upp till 100% laddat igen så behöver du, skulle jag säga, på bara en 2 varv för att ladda upp det igen. Och det var därför tror jag att de här 2 varven direkt efter omkörningsförsöket så var Verstappen på typ 1,5 sekund bakom och liksom inte attackera, utan han laddade upp batteriet igen så att han hade en chans igen på sista varvet. Och det tror jag var en medveten taktik för att just få maxeffekt igen till just sista varvet. Och det igen, det är ju en del av spelet när man har de här hybridsystemen som det är i Formel 1 idag.
Antar att Hamilton passade på att göra samma sak då?
Ja, men exakt. Och det blir ju så att Hamilton gör ju likadant. Han vet att, att Max måste ladda upp sitt batteri, så då passar han på att ladda upp också, men håller såklart koll på avståndet bak till Verstappen.
Men med det sagt så måste jag säga att allt det här, nu har vi pratat om det här som lite av en negativ grej, men jösses alltså, vi fick ju en fight om segern hela racet igenom, och då Hamilton vann med 0,7 sekunder före Verstappen. Och det, jag vet inte, jag kan inte minnas någon liksom starkare premiär eller någon mer spännande premiär. Du kanske inte håller med, Marcus. Du kanske tycker 2018 var bättre när du själv stod på gridden, men alltså sett i race betraktat så var det ju grymt.
Ja, men det är klart, jag håller med där. Det var ju en riktigt, riktigt, riktigt bra premiärrace och premiärhelg skulle jag säga, från start till mål. Så jag, riktigt rolig start på F1-säsongen. Och just det här, inte bara i täten utan också genom hela mittfältet så var det ju grymma fighters. Så det var riktigt, riktigt bra premiär.
Och en sak till som jag skulle vilja lyfta fram då mitt i alltihopa där, det är ju faktiskt att vad ska man säga, det blev ju så pass spännande för att vi har 2 stycken jämna team. 2 team som verkligen spelar på samma sida. Och det där är ju fantastiskt. Vi kan ju bara skatta oss lyckliga till det här. Att vi får vara med om det här. För förhoppningsvis kommer det ju se ut så här under året, i och med att det inte är så stora möjligheter att göra några jätteförändringar ändå, trots allt, med allt som händer. Det är en intressant diskussion där med Verstappen. Och det intressanta också är ju att det är ju ingen större kontrovers bland förarna. Det är ju ganska lugnt surret efteråt mellan Verstappen här. Alltså, eller hur? Det är ju mera alla på läktaren, vi, inklusive fansen, som är förbannade över alltihopa det här. Förarna tar det här ändå med hygglig ro ändå, måste jag säga. Håller ni med, Erik?
Ja, absolut. Jag tycker det var till och med, liksom, vilket vi kommer att höra snart, en intervju med Verstappen då, så är ju han otroligt lugn. Alltså förvånande lugn skulle jag till och med säga. Och det kanske är att han har väl tillförsikt för framtiden.
Ni lyssnar till Viaplay F1-podcast. Janne Blomqvist, Erik Stenborg. Idag gästad av Marcus Eriksson. Och då är det hög tid, Erik, för Marcus att leverera lite omdömen.
Ja, det är inte våra tummar den här veckan, så det skyll på Marcus om han har gjort fel, vill jag bara poängtera. Och jag lämnar över ordet till dig, Marcus. Vilken är din första tumme?
All right, spänningen stiger. Men min första tumme blir ändå Mercedes och Hamilton. Det var ju tråkigt, första tumme. Och då vill jag motivera det med, eller ska vi dra stats först där på Mercedes och Hamilton? Eller ska jag motivera min tumme först? Ni som styr det här.
Ja, låt oss dra igenom statsen nu när jag har nämnt dem i alla fall. Det var alltså 300:e segern för en brittisk förare och Hamiltons egna 75:e seger för Mercedes. Han har nu även varit i ledningen i flest varv i historien. 5126 varv i ledningen. Det är okej. Och Mercedes har varit i ledning i VM-tabellerna hela tiden sedan Tysklands Grand Prix 2018. Och det som jag tycker är lite kul också är att det är ingen ovanlig syn. Och det tänker jag också på. Om man skulle bara titta på det här racet. Ja, hur gick det i Bahrain då? Utan att ha sett racet. Så ser man att Hamilton, Verstappen och Bottas var på podiet. Och det är 14:e gången de delar podiet. Lika många gånger som Hamilton, Rosberg och Vettel delade podiet. Men det var inte hela historien helt enkelt.
Verkligen inte.
Ja. Och till sist då så var det även den 14:e gången som Hamilton vinner ett lopp med Verstappen som tvåa.
Men motivera gärna Marcus, varför, ja. Liksom, plocka ut varför det här var så speciellt bra ifrån Mercedes och Hamilton.
Ja, men anledningen till att jag tycker att det var speciellt bra var att för första gången på väldigt länge, visst det har hänt några fåtal gånger genom åren, sista åren, men annars så har det ju varit i stort sett varje gång har ju Mercedes haft den bästa bilen. Hamilton har haft den bästa liksom, bilen till sitt förfogande. Och då är det en sak att vinna. Men i helgen så var det ju faktiskt så att Red Bull hade ju mer fart än Mercedes. De hade pole position. Verstappen ledde racet från starten. Och ändå så lyckas Mercedes och Hamilton slå Red Bull och Verstappen på strategi, på racecraft och alla de här bitarna. Och det tycker jag var imponerande, för det visar ändå att de var bättre i racet än Red Bull och slog en snabbare bil. Och därför tycker jag att jag tycker det var imponerande. Och så tycker jag också att Hamilton visade varför han är, vad är han, sjufaldig världsmästare. Den där sista stinten när han vet att Max kommer, han gör inga misstag, han liksom kör allt på gränsen av vad som går och tar den där segern med Verstappen flåsandes i nacken. Jag tycker det var imponerande att se av som sagt både Mercedes och Hamilton.
Ja, Erik.
Nej, men jag har bara en liten reflektion där och jag håller med allt du säger, Marcus, men det som är lite lustigt är ju att nu. Jag tycker liksom tidigare år när Red Bull har lyckats vinna över Mercedes så har ju det liksom hyllats som en liksom, som någonting helt sjukt att de lyckades göra det. Och nu var det liksom Mercedes som, och Mercedes har fått en del kritik genom året när de har bommat. Att det varit så, så fort Mercedes blir utmanade så pallar de inte för trycket. Nu var det precis tvärtom egentligen. Att Mercedes verkligen slogs i underläge och lyckades ändå. Och det tycker jag också var kanske det mest spännande i allt det här.
Ska vi lyssna till en hyfsat lättad och nöjd, framförallt nöjd, Lewis Hamilton efter racet i söndags?
Oh, I'm so happy. I really, really am. Absolutely over the moon just to see the response from the team. Knowing how difficult today really was, it was so tough. For the first race was not I was not expecting that we'd be in that position to be able to keep up with them in the first stint and stuff, so I was really grateful for it. We stopped so early, quite shorter than our planned strategy, so even with the strategy lap that I would have stopped, that was already going to be difficult to keep him behind, but he went so much longer and had much fresher tires, so I knew that I was, and then they said like he's going to catch you with 10 laps to go, and I was thinking, I don't know how I'm going to do this, but you know, we knew this weekend and through testing that we were going to be on the back foot, and there's been a lot of worry, I think, in the team, but he pulled it through.
Did you just, you felt you had it when he was chasing you? I know that, because I know you didn't come into this weekend knowing you had a car to beat them, but you must have
when he was chasing me? No. No, I mean, I knew he was catching me massively. I couldn't do the laps that he was doing. And I guess in my mind I was thinking, okay, if I can just hold on to these tyres, make no mistakes, maybe I can just keep him at arm's length out of my DRS, which wasn't necessarily the case.
Ja, Lewis Hamilton är såklart nöjd och glad. Och precis som du var inne på när det gäller bakdäcken där, om man åker det där spåret som han valde att använda då, att spara däcken var ju väldigt centralt för att klara av den här attacken och bakifrån ifrån just Max Verstappen. Och det leder in oss på nästa tumme upp, va?
Det gör det. Och då väljer jag att sätta tumme upp på Honda och Verstappen. Red Bull ska väl också ha delvis en tumme upp för att de har byggt en väldigt bra bil. Men jag tycker det som imponerar på mig är dels Honda-motorn. Jag tycker de, som de har varit inne på, har tagit sjukt stora steg och verkligen är på en nivå som jag trodde att de inte skulle kunna vara på. Inte minst med Red Bull, men också med Alfa Tauri som de visade i helgen. Och sen så är ju Verstappen grymt bra i helgen. Jag menar kvalvarvet som man sätter ihop när det gäller som mest. Och sen racet, tar starten, leder racet. Och ja, han gör ju mycket rätt även om han inte får den där segern.
Han kan inte göra så mycket mer i alla fall som jag ser det. Ja, han hade kunnat ha kört ifrån Lewis Hamilton under första stinten. För det är ju enda gången de är tillsammans med exakt samma förutsättningar där i inledningen. Han hade behövt göra den där luckan upp till en 7-8 sekunder. Då hade han vunnit där racen. Men han lyckades inte med det. Och det är väl den enda lilla plumpen, eller måste jag säga då, att de inte hade mer fart.
Ja, men exakt. Det var väl det som, om man kollar tillbaka nu på racen, så var det ju det som hade behövts. Han hade behövt öppna en lucka på kanske 5 sekunder på Hamilton på den där första stinten. För då hade de kunnat svara på Mercedes undercut där och liksom hållit ledningen. Nu hade de ju inte den luckan och då blev det ju att Mercedes kunde vara aggressiva och få över kontrollen av racet. Så det är väl någonting som han och teamet säkert ser tillbaks på och försöker fundera på hur de ska göra till nästa gång. Men som sagt, om man kollar överlag över helgen så tycker jag Verstappen ändå gör grymt bra insats och sättet han liksom attackerar på slutet också, tycker jag som sagt han gör alla rätt, även om han inte får den där segern i slutet.
Jag är nyfiken på en sak, och du som har varit i situationen då, i det här fallet då, Max Verstappens plan var ju naturligtvis att ha det här luckan då, så att han inte riskerade en undercut från Mercedes. De märkte ju ganska snabbt att de inte kom till det läget, eller hur? Det måste de ju ha gjort. Hur mycket är man som förare involverad i den diskussionen? För det sitter ju 50 personer i övrigt och håller koll på vilket som är det bästa, de bästa taktiska dispositionerna. Men här måste det ändå ha varit en del surr fram och tillbaka. Vad kan du göra? Kan du höja tempo? Vad är möjligt att fixa till här?
Jo, men absolut. Där är man involverad som förare. Och han vet ju tydligt också vad planen är. Man har ju olika planer inför ett race, plan A, B och C. Och han var säkert uppdaterad hela tiden där vad som gällde och kan tänka mig att de pushar på han så mycket det bara gick och försöka öppna den där luckan lite större än vad de lyckades med då. Men som sagt, kör från Lewis Hamilton och Mercedes var svårare än vad de hade räknat med, kan man säga.
Du, jag skulle vilja höra om de båda wingmännen, om man kan kalla det det. Dels så Sergio Perez som hade ett tufft kval men fick ändå motorproblem på uppvärmningsvarvet och sen så hamnade femma. Och sen så Bottas som hamnade trea men han var egentligen aldrig. Sen så hade han ett kast depåstopp som han tappade typ 10 sekunder på. Så det ska man ju ta med i backningen. Men han var ju aldrig, liksom ingen av dem egentligen tidigare under helgen heller var riktigt där. Känns det som. I varje fall inte på deras Hamiltons och Verstappens nivå. Hur tänker du runt det?
Nej, men det är ju bara att hålla med. Bottas var ju de här några tiondelar efter Hamilton som man oftast är. Och det räcker ju till när Mercedes-bilen är en halv sekund före resten. För då kommer ju han två och då har ju Hamilton sin beskyddare där som ligger bakom i racet. Nu var ju Red Bull för snabbare och då lyckas ju inte Bottas riktigt slå sig in i den där fighten. Så det blir intressant att följa nu under året om Bottas kan höja sig lite och verkligen slåss med Hamilton och Verstappen. Jag är väl tveksam till att han kan det. Sen ska det bli väldigt spännande att se vad just Perez kan göra. Jag tycker ju att Perez är en av de absolut bästa racerserna på griden, och det har han ju visat åtskilda gånger i Force India och Racing Point genom åren. Och jag tycker även i helgen nu som var, så det är helt tydligt att han hade problem att få den där bilen att gå snabbt över ett varv. Men när vi kom till racer sen, han hade sina problem i början, men sen kör han ju riktigt, riktigt bra, tar sig genom fältet på ett väldigt effektivt och bra sätt och blir ändå femma till slut. Jag tror, hade Albon suttit i den bilen, så tror jag inte han hade tagit sig upp till femma efter den där problematiska starten, utan jag tror att Perez är en riktigt, riktigt bra raceförare som Red Bull kommer ha mycket nytta av.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Om säsongen, och jag menar, kan Perez kvala topp 4, så kommer han kunna hota Hamilton och Verstappen i race med sin racecraft. Det är jag... Ja, övertygad kanske är starkt, men jag tror att han kommer kunna göra det.
Han kommer att bli en jobbig person för Mercedes att hantera om han hamnar i det läget. Men som du var inne på, Erik, Max Verstappen verkar ändå inte allt för deprimerad över hur det blev i söndags. Framförallt tycker jag han har en ganska mogen inställning, och när man lyssnar till honom också efteråt så märker man ungefär samma sak.
Of course I'm disappointed about today, but last year we would be super happy with a race like this, so it also shows how much we have grown, and I think it's still a positive start to the season, and it's still a long season ahead, so I see it as only 7 points dropped, and we'll try to do better next time.
And are you quite excited by the prospect of a proper championship battle? Because that looks like what we've got on our hands.
Well, we'll try. We'll see how competitive we are in Imola, but we'll definitely try again.
Max Verstappen är intervjuad av Lawrence Barreto hos Formel 1, och som sagt väldigt sådär filosofisk efterhand och inte alls superbesviken som man kunde ha varit kanske för 2 år sedan. Då hade han väl varit helt vansinnigt arg och låter sånt blockera honom på något sätt. Han verkar släppa det helt enkelt. Hörrni, vi fortsätter då i rask takt med din första tumme ner, Marcus. Har du sådana?
Yes, sådana har jag också förberedda, och ja, min första tumme ner blir Aston Martin och framförallt kanske Sebastian Vettel. Om vi börjar med Aston Martin, så hade jag förväntat mig betydligt mer. Jag menar, de har ju satsat stenhårt. Lawrence Stroll har kommit in där och verkligen gett dem ekonomiska resurser. Och jag tycker förra året så var ju de väldigt starka, och det är helt klart en besvikelse vart de står efter första helgen, efter testerna som inte var något bra, och sen hade de en dålig första helg. Stroll tar en poäng där med en 10:e plats, 2 sekunder före Kimi Räikkönen i Alfa Romeo. Jag tror inte att, eller det är klart att det inte var där de hade räknat med, att de skulle vara så pass svaga, så det tycker jag är en stor besvikelse. Och sen om man kollar på Sebastian Vettel, så hade ju han en katastrofhelg egentligen från start till mål. Jag fortfarande kan inte få ihop det, hur han kan ha sådana problem och vara så gör sådana misstag och inte har fart, inte få till. Alltså det är en fyrfaldig världsmästare vi snackar om, och det är inte så att han är 50 år gammal heller, utan han borde ju kunna vara på en helt annan nivå. Och jag får inte ihop det, hur han kan ha sådana problem och leverera så dåligt som han gjorde förra året i Ferrari, och som det verkar som, ja, det har inte börjat så mycket bättre, om man säger så, i 2021.
Nej, det är faktiskt otroligt, för man har ju liksom upprepat det där nästan som ett mantra, liksom, att Sebastian Vettel har absolut inte glömt bort hur man kör en Formel 1-bil, men alltså, jag kände också så i söndags, att det känns nästan som han har det. Jag tänker liksom på sammanstötningen med Ocon, kvalet var ju vad det var, lite så med gul flaggor, men sen så fick han bestraffning då för att inte, alltså det är så himla mycket som händer runt honom som är negativt hela tiden, och det känns ju så här, det kanske är lätt att tänka så, men att det här skulle vara en ny start och han är motiverad och liksom, och så blir han slagen av Stroll, kommer 15:e man i mål liksom, och helt off.
Men jag tycker man har sett också liksom på intervjuer och allting, han verkar inte ha någon glöd, han verkar inte, jag vet inte, det bara känns som att han tycker han verkligen det är kul fortfarande, alltså jag vet inte, det är jättesvårt att se. Och sen, jag håller med kvalet, han hade jätteotur där med gulflaggen och allting, men om vi ska vara helt ärliga, hur snabbt såg han ut tidigare under helgen, hur snabbt såg han ut i kvalet innan han fick den där gulflaggen på sista försöket? Visst, jag förstår också, jag har varit i samma sits, man kan bli helt förstörd av gul flagg på fel ställe i ett kval, och nu blev det ju så för Vettel, men jag är inte så säker på att han har tagit sig vidare ändå, även utan gul flagg, just på grund av vad vi har sett innan just kvalet. Och sen som du säger, racet är ju inte bra, och sen liksom pricken över dit är ju den här kollisionen med Ocon som ser otroligt klumpig ut, plus att han direkt går på radion och beskyller Ocon för det hela. Det är liksom, jag är förundrad över vad som händer där. Jag tycker det är jättekonstigt. Och jag hade hoppats också, man vill ju se den här gamla Vettel tillbaka också. Alltså som är grym och som är självförtroende. Och det är det man hade önskat se nu när han får den här nytändningen i Aston Martin. Men inte
det är slokt. Det slocknade fort, känns det som i alla fall. Vi ska inte döda hela den här säsongen för dem ännu, va? Men, nej, men jag har precis exakt samma känsla som du, Marcus. Tycker han det här är kul verkligen? För han ger inget som helst intryck av det utåt sett. Att han tycker det är toppen att vara i Formel 1 på han och liksom, visst, han får en bra hacka pengar för att köra fast om Martin, men frågan är hur länge Lawrence Stroll har tålamod med att betala sådana summor till en förare på, som inte har rätt inställning, om det nu är det som är problem. Nu känner vi inte Sebastian Vettel, men det är ju återigen bara en observation utifrån. Så att,
Marcus känner Sebastian Vettel.
Nej, det kan jag inte påstå. Men när vi pratar om det här, vi har hälsat. När vi pratar om det här också, så är det ju, det som han behöver är ju att ha en, han behöver ju en stor framgång. Alltså han behöver ju nu nästa race att han liksom får till ett bra kval. Någonting faller rätt för han får en topp 5 i race, säger vi liksom, wow, alla snackar fett eller på gång. Så han får den här kicken. Och då skulle han kanske kunna få sin säsong på gång liksom. Men det värsta är att jag ser inga tendenser till att det kommer hända, tyvärr. Men det är som du säger, det är första racet. Det finns en del race att vända på skutan, men ingen bra start.
Du, jag försökte visa er, men det går ju inte. För jag åkte förbi en Aston Martin V8 Vantage utanför fönstret när vi pratade om för en sekund sedan. Så jag tar det som ett tecken åt något håll i alla fall.
Det kanske är det som är tecknet att Vettel tar pallplats.
Exakt, han är på gång. Han är på gång.
Eller att han slutar, det vet man inte.
Men det är så sjukt tråkigt med tummar ner. Så nu tar vi en tumme upp, Marcus.
Det gör vi. Och då, den här kanske är lite, folk undrar vad jag tänker. Men den här tummen uppen går i alla fall till Carlos Sainz, som då blir slagen av sin teamkamrat både i kval och i race, och ändå får en tumme upp. Det låter ju väldigt konstigt.
Kontroversiellt.
Ja, men lite så. Men då vill jag motivera det på det här sättet. Att jag dels vet hur bra Charles Leclerc är. Jag vet hur bra situation han har i Ferrari, hur mycket support han har där och hur stark han är. Det har han ju inte minst visat mot Sebastian Vettel under sista året eller två åren. Och jag trodde personligen att Carlos Sainz skulle få extremt svårt att komma in i Ferrari, gå upp mot guldgossen Leclerc som han ändå är där i Ferrari. Och jag trodde att han skulle vara rätt så rejält distanserad av Leclerc från start egentligen. Och så var ju inte fallet, utan han var ju faktiskt väldigt stark hela helgen. Var till och med före Charles, både FP2 och FP3 om inte jag missminner mig. Och i kvalet så såg han ju också ut att vara minst på samma nivå, om inte starkare än Charles då. Och Charles tror jag fick verkligen vrida ur allt han hade där i Q3 för att slå Sainz. Som han då gjorde med lite marginal. Men det var ändå, ja, han fick jobba för det. Och sen om vi går in på racet så var ju Carlos precis hack i häl på Charles egentligen hela vägen igenom och kom till slut 8 sekunder efter Charles över mållinjen. Så med allt det i beaktning så tycker jag att för mig så var han en överraskning i positiv bemärkelse, just att han höll så jämna steg med Leclerc och det tycker jag båda gott inför resten av säsongen, att han redan i första racet med en och en halv test tar i bilen innan säsongstart kan vara på den nivån. Så jag var lite imponerad över det.
Carlos Sainz som själv då sa att han tog det lite piano i början, för han insåg att det var viktigt att verkligen slutföra det racet, inga för stora risker, och det fanns lite andra skäl till det också.
It's pretty good, especially because all things considered, I had a very strong end to the race. I was very quick on the medium and the hard tires. And I had a poor start, basically due to a couple of mistakes, but also me consciously taking it maybe a bit too easy in lap one, just wanting to make sure I went through that lap one, and making sure that also I was getting to know the car in dirty air conditions. It's a completely new experience, it's a completely new car, so I wanted to take it easy, and I wanted to make sure I did the whole race. And then once I got myself into clean air, honestly, I was very quick, so I'm not going to complain, and I'm going to take it as a learning curve and keep improving.
Carlos Sainz där alltså, som var lite med avsikt då, försiktig i början då, precis som han sa. Och här pekar han på en grej som inte jag har hört så mycket om faktiskt. Jag inser att det finns, men inte, det pratas inte så mycket om det, men just det här hur bilen känns i dirty air. Och är det någon gång det är dirty air så är det under första varvet. Och det styr ju väldigt mycket hur hårt du vågar attackera in i kurvor eller i omkörningsförsök. Och vi kan ibland skratta åt enkla misstag just under ett första varv. Någon total missar en inbromsning. Så här. Kan du förklara lite grann hur det känns när man dundrar iväg där 20 bilar samtidigt som virvlar igång luften på det här viset? Och det är verkligen dirty air.
Ja, men verkligen är det så. Och bilen beter sig ju väldigt annorlunda när du inte har fri luft på vingarna, och dessutom i starten av racet så är inte däcken uppe i rätt temperatur, för det har gjort formationsvarv, det var två formationsvarv dessutom i helgen som gör att däcken är ännu kallare, bromsarna är kallare och så är det bilar överallt. Det är väldigt annorlunda, och det var nog smart av Sainz att vara lite konservativ där i början för att inte göra något dumt och verkligen få det här racet under sig inför framtiden. Men det är det som är grejen med dagens Formel 1-bilar som vi var inne på förut, att de är så extremt känsliga för vind och lufttryck, och i en start om du är mitt i klungan så blir det ju väldigt svårt kört och lätt att göra misstag.
Sainz som ändå var nöjd med insatsen då, han tog sig i mål precis som du sa Marcus, bara 8 sekunder bakom Charles Leclerc i mål. Det får man ju säga är väldigt väldigt bra från hans sida i ett första race med sitt nya team.
Hur stort steg har Ferrari tagit egentligen? Jag menar, båda bilarna var på poängplats för endast 6:e gången det senaste året, och Leclercs 6:e position var Ferraris bästa resultat sedan Turkiet i fjol, vilket är bra, men det är inte så här. De är inte uppe på pallen direkt, känns det som.
Nej, men jag tycker ändå Ferrari visat genom hela helgen att de håller en högre nivå. De är på rätt väg. Motorn har gjort stora framsteg. Och Leclerc levererade ju faktiskt både där i Q3 med ett grymt varv. Och sen tycker jag han gör ett jäkligt stabilt och bra race. Så Ferrari är absolut på rätt väg. Det ska bli intressant att se hur de kan utvecklats under året. Men det är kul att se att framförallt Ferrari-motorn är med i matchen igen. Även om den kanske inte är på Mersa och Hondas nivå, så är den i alla fall betydligt, betydligt bättre än vad den var i fjol.
Vilket är ett måste också, eftersom vi nu kommer att ha mer eller mindre en frysning av reglementet då, från och med nästa säsong och framåt. Så att, det är som sagt oerhört viktigt att Ferrari är med nu och har någonting kanske mer i bakfickan och innan säsongen är över. Som sagt, Ferrari, har du hört något bakvägen om Ferrari-motorn? Jag menar, du har väl lite jag såg du prata lite med din gamla ingenjör där under helgen med Kimmys radiotrafik och lite sådana grejer. Pratar ni något med varandra?
Ja, men jag mässar lite med Alfa-gänget där som är kvar sen jag var där. Och, nej, men de är väl samma där. De är ju helt klart tagit stora steg med Power Uniten där från Ferrari. Och ja, de är taggade på året just på grund av att motorn har tagit stora steg. Sen har väl inte jag fått så mycket mer än det egentligen, utan det är att... Den kan inte vara så mycket sämre än i fjol, som de kanske säger där borta.
Men ska vi hoppa till den tummen då, som har att göra med Alfa Romeo?
Ja, det gör vi. Vi hoppar ett steg, så kommer vi tillbaka till din andra tumme upp. Kör på Alfa. För du tycker att de ska ha en tumme upp, menar du?
Ja, men nästa tumme upp som jag ändå vill ge är till Alfa Romeo. Jag tycker att de var ju lite av en slag på sig i fjol med en motor som inte höll måttet. Och även i år då, på testerna, så var det inte många som snackade om Alfa. Och de var liksom klassade i den här nedre klass C-kategorin med Williams och Haas. Och det tycker jag var tydligt i helgen att de har tagit sig ur det och faktiskt är med i mittfältskampen på allvar igen. Jag blev ändå rätt så imponerad över Alfas fart, både i kvalet där de var väldigt nära Q3. Giovinazzi var väl bara någon tiondel från Q3 om jag kommer ihåg rätt. Och sen i racet så är ju Kimi 2 sekunder efter Stroll på tionde platsen över linjen. Kollar du mot i fjol så hade ju aldrig Alfa Romeo farten till att slåss på egen hand om poäng. Och det gjorde de ju faktiskt i helgen, så... Jag tycker ändå att de ska ha en tumme upp för det, och att de är med i matchen igen. Och även kul liksom att det är ännu ett team som är med i mittfältskampen och kan slåss om poängen under året. Så tumme upp till Alfa Romeo.
Du är lite färgad, men det får vi ta.
det är klart att jag är färgad, men jag tycker ändå att de är värre. Det måste jag ändå säga.
Jag håller med, helt klart. All right, flera tummar upp. Om vi håller oss till den ordinarie listan som du hade gjort.
Ja, nästa tumme upp, och den här är rätt så stor tumme upp, det är Lando Norris. Jag tycker han gör en riktigt bra helg. Är liksom snäppet starkare än Ricciardo och gör ett riktigt bra race. P4 är ju grymt bra resultat och liksom bygga vidare på. Och jag tycker han går från klarhet till klarhet. Han är fortfarande väldigt ung, men kör riktigt bra och smart. Han och Ricciardo hade ju en grym fight här på första varvet, där han liksom gav varandra precis så mycket rum som behövs, men inte så mycket mer. Han kör bra, han är smart, och McLaren-bilen ser ju onekligen bra ut också då, så en stor tumme upp till Lando Norris från mig.
Och jag hänger kvar vid det här första varvet, för det grundlade allt, skulle jag säga. Det här första varvet som han gjorde, och nu har jag sett jämförelser också mellan honom och Daniel Ricciardo. De gav varandra plats, men det var hård fight om det, och båda var lika bestämda om att vara främst utav dem. Men det var de där varven mot Ricciardo och mot Charles Leclerc som avgjorde på något sätt. Nu försvann ju Pierre Gasly från den fighten genom att han körde på Ricciardos bakände, vilket sabbade Ricciardos golv, som då McLaren idag har sagt att det påverkade en hel del, tappade en väsentlig del downforce, bla bla. Det där hör man ju ganska ofta, och det är ju sällan något golv helt efter ett race, eller hur?
Ja, men lite så är det. Sen nu, du vet inte jag exakt hur mycket kan tappa, men det är som så, oftast de här golven är så himla känsliga, så oftast efter varje så är det lite skador på golven från diverse saker, så. Men det var säkert en...
Mom Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
En viss del han tappade, men oavsett så tycker jag att, som du säger, Norris gör ju alla rätter och grundlägger ju det genom att vara så pass bra där på första varvet.
Är han underskattad, Lennon Norris?
Ja, lite grann, men jag tycker ändå att han börjar bygga upp mer och mer sin status och liksom, ja, i depån får jag känslan av. Och igen, han är ju fortfarande väldigt ung, men det ska bli kul att följa han framöver.
Alltså, om jag ställer en annan fråga, är Ricciardo lite överskattad?
Det tycker jag inte, för jag tycker att han i fjol var grymt bra i Renault och verkligen slog och kom tydligt och satte han på plats. Och jag tycker också att han kommer in i McLaren med väldigt lite tid i bilen mot en Lando Norris som ändå är väldigt inkörd i det teamet med den bilen och ändå är på minst lika bra nivå som Lando. Och visst, han förlorade fighten i helgen, men det var inte med mycket, och jag tror att ge Ricciardo några race till så kommer han vara en riktigt tuff fight för Norris. Så jag tror de två kommer pusha varandra framåt faktiskt, så jag tror att McLaren kan man väl säga har en riktigt bra föruppställning i mina ögon.
Det är alldeles för trevligt här inne tycker jag nu, så nu måste vi gå på en nedåtumme och vara lite elaka.
Ja, men det låter bra. Då kommer man, eller kommer jag in på att Haas är en stor tumme neråt. Det kanske inte är så förvånande, och som sagt med vad de har sagt och vad de har gjort här över vintern och för säsongen så är väl det kanske ingen superskräll. Men jag tycker ändå det är tråkigt att de är så pass långt efter som de ändå var i helgen, och det känns nästan som när de pratar också som att de har liksom redan gett upp innan ens säsongen har börjat. Att det är ju ingen som helst målsättning eller vilja i att göra någonting, känns som. Utan det är bara, om vi kan ta någon poäng under året så hade det varit fantastiskt. Men det är liksom, det känns ju väldigt deprimerande om man liksom kollar och lyssnar på Haas. Så det här första racehelgen gjorde ju inte saker och ting bättre, utan det såg ju inte bra ut.
Du, med all respekt, så har du ju faktiskt varit i den situationen själv. Du har kört ett team som hade mer eller mindre gett upp när säsongen börjar. Inte bara en, utan ett par gånger. Jag menar, Caterham året, då var det ditt första år, men sen i Sauber där när det var kris i det där teamet, det visste man ju ganska tidigt. Så det kan inte vara roligt som förare då att hamna i det här läget, att man vet att det är liksom omöjligt på alla sätt hur man än gör. Och det kräver väldigt mycket av en mental.
Verkligen är det så, det är det som är tråkigt också. Nu har de ju två rookies och de kommer ju gå lite på moln i och med att de är rookies och allt kommer vara kul. Men även för dem efter 10 race så kommer det inte vara så himla kul att vara toksist, om de nu kommer vara där. Så det tär på en mentalt och självförtroendemässigt, oavsett om det är bilen eller inte. Så det kommer bli, det kommer bli ett långt år för dem. Och jag tycker det är lite tråkigt, för nu framförallt också när man ser, som sagt, vi var inne på det innan, när man ser hur stora steg Alfa har tagit och Ferrari med den här nya motorn. Jag såg några grafer där både Alfa och Ferrari var de som hade förbättrat sig mest från i höstas. Medan Haas var de var sämst på förbättring från i höstas. Jag tycker inte att det är så bra.
Men Mick Schumacher, han är fortfarande glad. Än så länge i alla fall.
No, obviously I think in general, let's say again, 90% happy, 10% not, because of the mistake that I did in the safety car restart with the spin. But luckily, you know, the car was still drivable and everything was all right, so I could keep going and keep taking my experience through the race weekend. A bit of a shame that I wasn't kind of in the pack, being able to kind of try at least to be close to the guys for a few laps. But unfortunately, or fortunately, let's say, I got through, you know, with blue flags, but also catching up to Nicholas. I was able to kind of get a feel for how it is to follow a car close and with DRS and everything. So, you know, I felt like I've learned a lot, and I'm able to kind of convert that hopefully into something positive for 2 weeks.
Det är ju mycket möjligt att jag läser in alldeles för mycket i den här Schumacher då, men han är så otroligt glad och lycklig över att köra Formel 1, och det var ju liksom lite debatt runt när man förstod att Schumacher var på väg in i Formel 1, så var det så här, han ska till Alfa. Det var ju liksom gut reaction hos mig och bland många andra också, tror jag, men sen så hamnade han i Haas och då tyckte man att det var lite så här, lite konstigt. Men jag undrar nästan om det är så här, med den här vetskapen om att Haas inte skulle ens utnyttja sina tokens från ett år till ett annat. Det är ganska bra, om man tänker sig en långsiktig plan för Mick Schumacher i Formel 1, så är det nog ganska bra att säga, men sätt det där, slå Mazepin, var helt off-radar och sen så plockar vi det någon annanstans om du inte gör bort dig någonstans. Så jag tänker liksom bara på läroår för en Mick Schumacher som de flesta vill ska lyckas någonstans, så sitter han kanske i en ganska bra position ändå. Vad tror ni?
Ja, alltså jag hör vad du säger, och jag kan köpa det till viss del, att han är liksom inte så stor press när han är där bak, utan han kan ju bara se och lära och få mil i kroppen och så vidare. Men på något sätt också som förare, så du utvecklas så mycket mer när du är i en bil där du fightas med andra, där du slåss som poängpositioner och du får köra hjul i hjul liksom. Det var väl nästan 2 år jag körde där utan att fightas med någon. Man var ju, sen helt plötsligt hade du en bra bil, det var ju så ringrostig i liksom hjul mot hjul kampen, alltså man visste ju knappt vad man höll på med. Så jag tror det finns lite positivt med det, men jag tror i slutändan så hade ju han ändå mått bättre som Formel 1-förare av att vara en konkurrenskraftig i material. Det tror jag absolut. Men absolut, han kan kosta på sig ett läroår i en dålig has längst bak i kön. Men jag tror inte det är bra om man är kvar i ett sånt material flera år framöver, för då kommer han tappa.
Får jag fråga, vad säger Kevin Magnussen om Haas situationen nu när han inte är kvar i teamet? Har ni pratat något?
Ja, men vi har snackat lite och han tycker att det är tråkigt och synd att se, men han såg exakt vart det var på väg. Han visste ju att de inte skulle satsa någonting på i år, och ja, han är väl, så som jag uppfattar det, rätt så glad att han är inte där, utan han är rätt så glad att han gör andra saker och liksom kan vara med och fightas igen. Och jag tror inte han hade tyckt det var så kul att ligga längst bak sist liksom, efter alla år han hade gjort Formel 1 då. Så,
han känns inte som den faran riktigt.
Nej, han verkar inte sakna det överhuvudtaget.
All right. Då raskar vi vidare med en tumme till som går neråt.
Yes, och den går neråt åt Alpin, som jag tycker var en annan av mina besvikelser. Jag tycker inte de var så himla bra alls över hela helgen. Det såg ut som de var i neddelen av mittfältet. Även om Alonso gjorde ett grymt bra kval. Jag tror han kvalade den där bilen betydligt bättre än vad den var på ren fart. Lite typiskt Alonso-grej, att han liksom fick ur lite mer än vad som kanske fanns där. Men sen i racet så var det ju tydligt att han inte hade farten, eller Alpin-bilen inte hade farten till att hänga med där han hade kvala, utan han gick ju bakåt i fältet innan han fick bryta till slut då. Men jag tycker de var en besvikelse. Har ju också ett konstigt koncept där med den här extremt stora överdelen på motorkåpan, och den ser ju lite lustig ut måste jag säga. Så nej, för mig är Alpin en besvikelse. Och jag vet inte, är det Alonso, vad säger man, sjukan
effekten
som har drabbat ja, det... Alpin?
Ingen aning. Den här gången var det smörgåspapper i alla fall som satte stopp för hans framfart. Det var det som blockade luftintagen till bromsarna. Och det var någon som hade slängt någon sån där, någon wrap runt en macka, vet du, som hade fastnat. Det kan ju vara en tear-off eller vad som helst som man kan råka ut för. Men det är också lite typiskt honom att han skulle få just det den här gången då, när han nu äntligen. Men han, jag håller med dig, han gjorde en otrolig insats, framförallt under kvalet. En sista tumme upp har vi, och det är en rolig tumme tycker jag.
Ja, och den sista tummen upp för mig, det är ju Tsunoda. Japanen som kommer in med fart och fläkt och är lite sån crazy japan som hans landsmän Kobayashi och Sato var en gång i tiden också till viss del. Jag tycker han kommer in och först och främst är han otroligt snabb, både på träningar och där i, var det Q1 när han var så himla snabb också. Sen missade han ju lite Q2, kom inte vidare till Q3, men sen i racet dålig start och gjorde lite missar i första stinten, men sen när han väl kom in i det så var han ju otroligt snabb och gjorde snygga omkörningar och körde upp sig på ett bra sätt och tog välförtjänt sina första poäng. Så jag tycker det är kul, han känns på något sätt jäkligt rolig att följa, alltså annorlunda mot de andra på något sätt. Jag tycker det är riktigt rolig förare som ska bli kul att följa. Jag tror att personligen tror jag att han kommer vara lite upp och ner. Han kommer blanda i. Han kommer vara supersnabb och göra grymma insatser blandat med en del misstag, för han är ändå rätt så oerfaren och han känns lite fortfarande lite opolerad på träning där när han skrek om någon trafik som inte ens var trafik, och han verkar vara het på gröten minst sagt. Så jag tror att det kan vara lite upp och ner där under säsongen, men det kommer vara kul för oss utanför att följa.
Kan vi höra på honom själv då, där han var lite så här 50-50 nöjd och missnöjd?
Yeah, I'm glad to get a points. Got a points, but I lose quite a lot of position in the first lap. That was my big mistakes this today. And have to recover from there. So I'm happy 50%, but still 50%. My big mistakes, and yeah, was possible to go more forward for the position. So first point was feels okay, but I think there's a lot of space to improve this race. So just to get tomorrow, next Imola. I think the pace was good. Last three laps I was behind Shaw, and I got dirty air. I'm really struggle to adapt to the dirty air, and quite a lot of mistakes. So yeah, last lap in the first corner, still there was quite a lot of gap, but I send it. Or else, if I couldn't pass him, I just maybe couldn't hold night today. So just send it, and yeah, glad that I passed him. I'm happy for the first point.
Och så översätter Janne ordagrant vad han
nej,
sa.
Nej, det är Marcus som kan den här engelska.
Okay.
Han pratar ju på. Det kommer jag ihåg.
Ja, han pratar ju på, men det är liksom ordföljden vet jag inte så mycket om. Men vet du vad jag ser fram emot också, Janne? Att det du ska komma ut på ett race och ta och intervjua Tsunoda.
Ja,
han kommer ju bryta nacken.
Ja. Han är 1,60 med dubbla strumpor. Jag är 1,95 utan strumpor. Det blir roligt att se.
Mm.
All right, då är vi klara med tummen upp och ner. Bra, Marcus.
Men vi inte var de godkända klara, eller?
Det var mycket godkända. För att komma in från bänken så är det helt okej, det måste jag säga.
Ja, skönt att höra. Skönt att höra.
Vi tar feedbacken off-air.
Exakt.
Ja, exakt.
Men du, det är ju inte bara Formel 1 om 2 veckor, utan det är IndyCar på Barber Motorsports Park. Hur börjar det kännas? Börjar det klia lite?
Verkligen. Det har ju varit en lång off-season som alltid IndyCar, tänkte jag säga. Men det ska bli riktigt kul att det drar igång snart. Och det är ju om vi snackar om att Formel 1 har en spännande säsong framför sig, så tror jag att IndyCar kommer vara minst lika roligt. Det är ju grymt många bra bilar på griden i år, och har ju tillkommit ett gäng bra bilar till årets säsong också då, som kommer kunna vara med och hota. Så det känns sjukt spännande, och för min personliga del också gå in med mitt andra år i Ganassi med samma ingenjörer och kärngrupp att jobba med. Det ska bli riktigt, riktigt roligt att se vad vi kan åstadkomma.
Sist ni var på Barbro och tävlade så gjorde du en bra insats, minns jag. Du blev sjua och hade några riktigt, riktigt fina omkörningar. Du har testat en hel del där. Vad går in med för känsla till det här första racet? Med alla dessa förbättringar som ni har jobbat på.
Jag går in med höga förväntningar och gott självförtroende. Som du säger, jag tyckte det funkar bra när jag var på Barbro där för... Vad var det nu, 2 år sedan drygt när vi körde första gången där. Kom 7 och det var ett av mina bättre rädd som mitt debutår. Och nu har vi testat faktiskt 2 gånger på just Barbro över vintern. Och verkligen jobbat på våran bil på den banan. Och det känns framförallt som nu sista testen vi gjorde här för någon månad sedan. Så var ju bilen riktigt, riktigt bra. Och vi hittade lite förbättringar. Så det ska bli kul att se vart vi står när det blir skarpt läge på tävlingshelg. Men jag går in med, som sagt, högst ställda förväntningar. Jag vill vara med och slåss i toppen. Det är målsättningen.
Vad är kvar att köra nu? Är det några tester kvar? Jag vet att de kör lite high speed oval i Texas, va? Och lite annat.
Ja, exakt. De kör, jag tror det är 17 bilar som testar i Texas här onsdag den här veckan. Och sen har vi ett sånt open test. Vi kör inte nu i Texas, ska jag säga, utan vi använder våra testdagar redan. Men det är en sån open test för alla den 8-9 april på Indy-ovalen. Så där kommer vi köra 2 dagar då. Och sen blir det premiär då, 15-18 april i Barbro. Så det närmar sig, det börjar brännas.
Och den här testen, öppna testen, det är den så kallade spring training då, som var på Kota förra året som inte blev någonting av. Nu ska det förhoppningsvis bli lite körning, och det går att se på IndyCar.com och på deras YouTube-kanal, så att alltihopa sänds också om man vill få lite försmak av Indy, kort och gott.
Mm. Och jag har spenderat stora delar av dagen med att fylla i alla sändningstider och all planeringsschema, joks och allting sånt där, och jag kan meddela att vi kommer sända allt från IndyCar i minsta fall på Viaplay, men redan de första 4-5 helgerna kommer allting gå linjärt också på vanlig tv, alltså träning, kval och race.
Ja, så ni kan få träning också. Ja, men det är ju kanon.
Eller hur? Det är någon som tycker det är kul att kolla på IndyCar. Ja. Hörrni, det får vara vårt omslagspapper för den här fantastiska poddmackan som vi har gjort färdigt nu, och vi tar och rundar av kort och gott. Händelserikt första race i Formel 1, minst sagt. Tyvärr då är det ju nästan 3 veckor då innan vi kör nästa gång. Samma helg då som Marcus kör premiär på Barbro, så är det alltså Imola. Det här namnet som är 7 mil långt som jag inte ens orkar börja. De kör på Imola kort och gott Formel 1 nästa gång. Det är bara så. Så att det får vi nöja oss med. Och vi är tillbaka med en podd närmast om en vecka igen. Tills dess, har det nu fantastiskt bra. Och tack Marcus för att du var med.
Tack själva.